ytterligare udda uttal utav ryssen Zjirinovskij 4 april 1994.
Den ryske högerextremisten Vladimir Zjirinovskij anlände idag till Helsingfors för att delta i ett seminarium som behandlar Rysslands möjligheter att bli medlem i Europarådet. Direkt efter ankomsten viftar han snabbt bort uppgifterna om sin judiska härkomst.
Знаю все это, глупости очередные. Только я могу знать мою родословную.
Värst gick Zjirinovskij åt Baltikum. Om han blir Rysslands nästa president hotar han med att ta ifrån balterna deras självständighet.
Forget Baltic states. It's our territory. Never independent states as Estonia grants. One town, Tallinn, that's all. And Kaunas. But Latvia, Riga, Vilnius, it's our...
Det var bara några få finländare som ville se Zjirinovskij vid ankomsten till Helsingfors och få hans autograf. Men han som lånade pennan, ja, han fick inte tillbaka den.
Meni, mutta hakee mun kynä sieltä.
Enkä mene varmana.
Se valkoinen, se mun arvokas kynä.
Södra Afrika, 5 april 1994.
En bit upp från Indiska oceanens kust, 150 kilometer norr om Durban, bland KwaZulus böljande gröna kullar, ligger den lilla staden Empangeni. Tusentals medlemmar av Zulu-stammens Inkatha-rörelse demonstrerade här på eftermiddagen. Många traditionellt klädda och traditionellt beväpnade med spjut och klubbor. Runt demonstrationen och i gathörnen i staden med 25 000 invånare stod kravallutrustad militär och polis. Förstärkningar hade kommit från andra delar av landet. Senast Inkatha-partiets medlemmar demonstrerade i Johannesburg slutade i blodbad med ett 50-tal döda. Under mars månad har 300 personer dödats, bränts och hackats ihjäl i en mordvåg som länge har pågått mellan Inkatha och ANC i Sydafrika. Sedan undantagstillståndet utlystes i KwaZulu i torsdags har över 70 personer dödats i provinsen. Senast idag dödades 4, två av dem bands fast i stolar och brändes levande. Med demonstrationen idag och genom att demonstrera de traditionella vapnen trotsar Inkatha och Zulu-ledarna öppet regeringens undantagstillstånd i området. Men polisen vågar inte avväpna demonstranterna. Risken för strider och blodiga kravaller är överhängande och stämningen både utmanande och spänd. Det förekom ingen blodspillan under demonstrationen, men det är när okontrollerade grupper och provokatörer nu efteråt drar genom Empangeni som situationen kan bli eldfängd och farlig. ANC-anhängare riskerar att angripas och ANC-kontor skyddas nu av beväpnade vakter. Men vem som sedan provocerar vem kan aldrig klaras ut. Det pågår ett inbördeskrig i Sydafrika med centrum i KwaZulu-Natal. Genom att utnyttja de interna svarta motsättningarna försöker nationalistiska ledare inom Inkatha och vita konservativa ultrahögergrupper förhindra att det första fria och allmänna valet hålls i Sydafrika i slutet av månaden. För Zulu-ledarna skulle valet innebära att de förlorade sin personliga makt. De kalvinistiska vita åter förlorade skyddande apartheid och makten över det land som de inbillar sig att Gud har gett sitt utvalda folk, afrikanerna. Bara genom ett jättelikt blodbad kan valet förhindras, men i slutet av den här veckan ska motparterna mötas och då inträffar också de tidigare amerikanska och brittiska utrikesministrarna Henry Kissinger och Lord Carrington i Sydafrika för att försöka medla i den allt blodigare konflikten.
Marcus Selander kommenterade dagens rapporter från Sydafrika.
Svenske statsminister Bildt kommenterar från en resa i Asien Nordkoreas ovilja mot att låta insyna deras eventuella kärnvapentillverkningar. Kommentar 5 april 1994.
Statsminister Carl Bildt som just nu är på en veckolång rundresa i Ostasien med officiella besök i Malaysia, Singapore och Vietnam vill efter samtal med flera av de här ländernas politiska ledare inte utesluta ett väpnat ingripande mot Nordkorea som enligt Carl Bildt uppenbart vilsefört den övriga världen om sina kärnvapenambitioner.
Det är en första klassens utmaning mot en av hörnstenarna i den internationella ordningen, det vill säga icke-spridningsavtalet. Och skulle Nordkorea klara detta, plötsligt skaffa sig kärnvapen trots alla avtal, trots FN, det är klart att då kan det vara fritt fram för vem som helst. Jag vill säga, Saddam Hussein lyckades inte. Skulle Kim Il-sung lyckas så kan det vara fritt fram för andra av samma natur och då kan vi leva i en helt annan värld plötsligt.
Vilka tror du Kim Il-sungs avsikter med det här är?
Det är mycket svårt att veta. Det här kan vara ett utslag av den allmänna framtidsdesperation som säkert finns i Pyongyang.
Finns det någonting som världssamfundet kan göra om Nordkorea nu väljer att fortsätta på den här vägen?
Ja, det måste ju världssamfundet hitta vägar att ingripa mot detta. Och där ligger ansvaret enligt avtalen i FN:s säkerhetsråd.
Men även om Kina till slut skulle avstå från att inlägga veto mot ett beslut i säkerhetsrådet, så finns det många som tvivlar på effekten av sanktioner mot ett redan så isolerat land.
Jag tycker inte att det finns anledning att utesluta en till någonting från det som säkerhetsrådet och dess medlemmar, inte minst de permanenta medlemmarna, måste diskutera när det gäller en allvarlig situation som den här.
Innebär det att du inte ens utesluter ett väpnat ingripande?
Ja, jag tycker inte att det är min sak att i en sån här situation stå och diktera för säkerhetsrådets medlemmar vad de inte får göra. Jag tycker viktigare för mig att tala om att någonting måste de göra.
Jag hörde statsminister Carl Bildt på besök just nu i Singapore, intervjuad där av vår korrespondent Bengt Terner.
I inbördeskrigets före detta Jugoslavien låter det så här idag, 5 april 1994.
Dödstalen igår i östra Bosnien stiger när serberna nu fortsätter sin offensiv och nödropen inifrån den belägrade staden blir allt mer desperata, rapporterar vår korrespondent ikväll.
Det är nu bokstavligen med nyhetsbyrån Reuters ordval slaget om Gorazde som rasar i östra Bosnien. Stan ska vara en FNs skyddszon. Den ligger som en muslimsk ö i ett hav av serber. Ett fredat för civilbefolkningen någorlunda tryggt område. Men sen förra tisdagen anfaller serbiska styrkor den. Dödstalen efter bosniska mått än så länge inte höga, 50 dödade på en vecka. Men för de belägrade muslimerna blir situationen timme för timme allt mer desperat då deras möjligheter att värja sig är begränsade. Serbiska artillerigranater regnar in över dem. Dock säger FN-styrkornas ÖB i Bosnien, den brittiske generalen Rose, att han inte tror att serberna är kapabla att erövra Gorazde. Den lokala radiostationen rapporterar i eftermiddags att, citat, situationen på södra fronten förvärras. Och i en banal men i sammanhanget gripande formulering tillade radiomannen, snaran kring Gorazdes hals dras åt. Serberna förnekar inte att en offensiv pågår, fast en serbisk general beskrev det som att muslimerna försökt bryta sig ut, avancera in på serbiskt hållet territorium för att öppna en förbindelseled med Sarajevo. Men vi slog ner försöket, sa generalen. Slaget om Gorazde är för FN extra delikat. Poängen med safe havens, skyddszoner, är ju att de just ska ge skydd, erkännas och respekteras som sådana. FN-soldater ska skyndsamt skickas dit, men det tar flera dagar att få en bataljon i ordning. Och strateger, bland annat USAs ÖB, säger idag att flyganfall, eller som mot serberna som belägrade Sarajevo, hot om flyganfall inte är tillämpligt i fallet Gorazde. Staffan Heimersson, Wien.
Mellanöstern, 5 april 1994.
Och så Mellanöstern, medan Hebron-massaken påskyndat fredssamtalen mellan Israel och PLO så har den snabba utvecklingen lämnat Syrien utanför. Men Syriens president har nu varit på ett tvådagars besök hos Hosni Mubarak i Kairo.
Hafez al-Assad av Syrien brukar inte sova över när han gör statsbesök. Han är 64 år och av hälsoskäl har han bara 4 gånger de senaste 5 åren tillbringat natten borta. Därför sågs det som ett tecken på stor oro i Damaskus när han stannade kvar här i Kairo över natten. Den snabba utvecklingen i fredsprocessen hotar att lämna Syrien utanför ännu en gång. Syrien, som velat ha ett övergripande fredsavtal, hade hoppats på att kanske till och med komma före PLO och palestinierna. När förhandlingarna mellan Israel och PLO gick som trögast talade flera politiska rådgivare i Israel för att sluta fred med Syrien först och strunta i palestinierna. Hebron-massaken förändrade allt detta. Idag började Israel montera ner sitt militärhögkvarter i Gaza samtidigt som tidigare deporterade intifadaledare gick över Allenbybron efter att de tillåtits återvända hem till Västbanken. Och här i Kairo fortsatte detaljdiskussionerna som enligt flera optimistiska förhandlare kan leda fram till ett Gaza-Jeriko-avtal inom kort. I Israels grannland Jordanien välkomnas upptrappningen av förhandlingarna. Och för att förhindra jordansk kritik reste Yasser Arafat till Amman idag för att informera kung Hussein om utvecklingen. Syrien däremot har skarpt kritiserat PLO och Arafat för att ha återgått till förhandlingsbordet trots att 400 beväpnade judiska bosättare finns kvar i centrala Hebron. Syrien sponsrar också den palestinska vägrarfronten där bland andra Hamas, Jihad och PFLP ingår, allihop motståndare till fredsförhandlingarna. Men det mesta tyder nu på att den syriska drömmen om ett övergripande fredsavtal där arabländerna bildar en gemensam front för att få igenom fler krav förblir en dröm. Cecilia Udén, Kairo.
Det förvirrade politiska partiet Ny Demokrati 6 april 1994.
Först gäller alltså då Ny Demokrati som under eftermiddagen hade partistyrelsesammanträde och efter nära 3 timmars möte så var frågan om det ska bli någon partistämma i Västerås på lördag eller inte. Harriet Colliander är Ny Demokratis gruppledare i riksdagen.
Vi skjuter på partistämman till den 4-5 juni. Men i Västerås nu i helgen som kommer så kommer vi att ha en politisk diskussionshelg för att nu diskutera politiska frågor.
På det här pappret från Ian Wachtmeister så står det att partistämman äger rum i Västerås 9-10 april som planerat.
Men det är helt fel. Det är partistyrelsen som fattar det här beslutet och vi har fattat ett beslut om att skjuta på stämman till i juni idag. Så att det spelar ingen roll vad Ian Wachtmeister säger.
Men det betyder väl då att Ian Wachtmeister fortsätter att vara partiledare?
Han är partiordförande fortfarande, men han har inte rätt att bestämma detta. Det är partistyrelsen som gör det enligt stadgarna.
I juni, vad ska hända då för någonting som inte händer nu?
Då ska vi ha partistämma.
Och då ska ni välja en ny partiordförande?
Ja, så är det. Och en ny styrelse.
Och du är fortfarande kandidat?
Ja, det är jag.
Och då kommer Dybeck också att vara kandidat?
Det får du fråga honom om.
Men kan det inte bli så i Västerås på lördag att en majoritet säger att nu ska vi ha stämma i alla fall?
Nej, men den är inte utlyst för detta. Så att det är inte aktuellt att ha stämma i Västerås.
Men är inte ombuden, det vill säga stämman, är inte det partiets högsta beslutande organ?
Nu kan man säga så här att det har utgått, kallelsen har inte varit korrekt som har gått ut. Och stämmohandlingarna har heller inte kommit alla till del. Och det är nämligen 203 föreningar som har rätt att skicka ombud till stämman. Men 61 av dem har ingen aning om att de har rätt till det. Därför att kallelsen har varit ställd på det sättet att de som har rätt att skicka ombud har inte förstått att de har rätt att skicka.
Ja, det är inte lätt att hänga med i Nydemokratis politiska karusellåkning. Det skojas redan nu bland Nydemokraterna i riksdagen om att Bert Karlsson planerar en TV2-opera under namnet Partiet. Och det som nu sker i Nydemokrati, det är i full klass med Rederiet eller Falcon Crest. Det kan bara hända i Nydemokrati att partiordföranden och partistyrelsen 3 dagar före utlyst stämma ger olika besked om ifall stämman överhuvudtaget ska hållas. Att partiordföranden tvingas vara partiordförande 2 månader längre än han själv vill. Och att denne kvartvingade partiordförande är helt utfryst av alla övriga riksdagsledamöter och vägrar att delta på riksdagsgruppens möten. Att varken partiordföranden, andre vice partiordföranden eller partisekreteraren närvarar vid avgörande partistyrelsemöten, som till exempel det som hölls idag. Det kan bara hända i Nydemokrati att företrädare i partiet inte klart kan svara på vilka stadgar som gäller för partiet. Det här kan bara hända i Nydemokrati och det här är ett parti som regeringen fortfarande är beroende av för att få igenom sina förslag i riksdagen. Och som det nu ser ut så verkar Harriet Colliander ha kopplat sin flock i en motståndslinje mot regeringen. Men marginalen är knapp. Om bara 4 nydemokrater går regeringens väg så är regeringens majoritet räddad. Så kan ske, men hittills är det bara partiordföranden Ian Wachtmeister själv och riksdagsmannen Lars Moqvist som öppet bekänt sig till en sån regeringsvänlig linje. Egentligen är det bara en sak man kan säga säkert om Nydemokrati idag. Och det är att tvåloperan fortsätter.
Björn Häger, och det var Herman Meltzer som intervjuade Harriet Colliander.
Israel, 6 april 1994.
8 personer omkom och ett 50-tal skadades när en sprängladdning placerad i en bil exploderade i den israeliska staden Afula idag. Islamiska Hamas säger sig ligga bakom dådet som var en självmordsattack.
Israel har väntat i 40 dagar på en blodig hämndaktion efter massakern i Hebron-moskén. Idag kom den och enligt Hamas som tagit på sig skulden var detta den första av en rad självmordsattacker. Dagens dåd utfördes av 19-årige Raed Zakarne från den ockuperade Västbanken och hans offer var 8 personer vid en busshållplats i den israeliska arbetarstaden Afula. Vittnen i Afula beskrev flygande kroppsdelar och brinnande barn. Bilbomben exploderade när en buss stannade vid hållplatsen för att plocka upp passagerare. Det var en kraftig explosion och delar av bilen som innehöll sprängladdningen återfanns på 30 meters avstånd. Explosionen inträffade samtidigt som Israels förhandlare i Kairo bröt upp från dagens samtal med PLO för att resa hem. Imorgon högtidlighålls minnet av förintelsens offer i Israel och fredsförhandlingarna väntas inte återupptas förrän efter sabbaten på söndag. Det kommer att ytterligare försena intåget av palestinsk polis i Gaza och Jeriko. Men enligt israeliska talesmän kommer dagens attack inte att påverka fredssamtalen. Om fredsprocessen avbryts nu, sa Israels miljöminister Yossi Sarid, då placerar vi vårt öde i dessa självmordskandidaters händer. Efter attentatet skickade israelisk polis in förstärkning till de arabiska städerna och byarna i närheten av Afula för att förhindra möjliga attacker från upprörda judar. Cecilia Udén, Kairo.
Vietnam, 6 april 1994.
Statsminister Carl Bildt anlände idag som första svensk regeringschef till Vietnam för att bland annat försöka stödja svensk industri i det som tros bli Sydostasiens nästa så kallade tigerekonomi. Här är en rapport från vår Asienkorrespondent.
Saigon, som de flesta också vietnameser i officiella funktioner åter börjat kalla den, fick därmed sitt första västerländska regeringschefsbesök sedan Vietnam återförenats för nu mycket länge sedan och kunde möjligen bättre än Hanoi demonstrerat Vietnam i en explosiv ekonomisk utveckling nått precis så långt på sin väg mot marknadsekonomi att landet också är värt ett handelspromoverande besök av en konservativ före detta Vietnamkritiker som just Carl Bildt. Ho Chi Minh-staden är snabbt på väg att bli just Saigon med en frenetisk ekonomisk aktivitet men också igen med 50 000 prostituerade som numera är det nästan enda som påminner om den tid då Saigon var världsnyheter förutom krigsmuseet med dess förfärande bilder som en gång väckte en världsopinion.
Pagodas were destroyed.
Vad är din kommentar till de här bilderna?
Det är ju bilder som man känner igen. Många av dem från den tiden. Kanske lite konstigt tycker jag att man så här långt efter för det här historia är det bara ena sidan. Det finns ingenting av vilka trupper och vad som händer på andra sidan. Det kommer nog att förändras.
Ensidig var statsministerns uppfattning om segrarmaktens bildurval. En rad porträtt på amerikanska presidenter vill han inte kommentera. Att det är just Carl Bildt som är den första svenska statsminister som besöker Vietnam är kanske ett av de tydligaste tecknen på att inte bara Sverige har förändrats utan också Vietnam. Bengt Terner, Ho Chi Minh-staden.
7 april 1994, Rwanda och Burundi.
Ja, presidenterna i de centralafrikanska staterna Rwanda och Burundi dödades alltså när deras flygplan kraschade igår kväll. Här är en rapport från vår Afrikakorrespondent.
Rwandas president Habyarimana och Burundis president Ntaryamira dog tillsammans med flera ministrar när det mindre plan de igår kväll återvände ifrån en fredskonferens i Tanzanias huvudstad Dar es Salaam störtade. Enligt vissa uppgifter besköts planet inför landningen på flygplatsen i Rwandas huvudstad Kigali. Invånare i Kigali säger att de hörde flera mycket kraftiga explosioner följda av sporadisk skottlossning. I FN i New York kallade Rwandas FN-ambassadör nedskjutningen en ren avrättning. Men den franska ambassaden i Kigali säger enligt den franska nyhetsbyrån AFP att det fortfarande är oklart om planet verkligen sköts ner. En västdiplomat i Burundis huvudstad Bujumbura beskrev de båda presidenternas död som en fruktansvärd katastrof för Rwanda och Burundi. Det skedde under en mycket farlig period för de båda länderna. Vad som helst kan nu hända, sa han. Den fredskonferens de båda presidenterna hade deltagit i syftade till att bygga upp stöd för den bräckliga regering som Burundis president ledde och att bryta ett politiskt dödläge i Rwanda. Ett dödläge som har förhindrat en överenskommelse om slut på det inbördeskrig som drivit nära 1 miljon invånare på flykt sedan 1990. Rivaliteten mellan de båda folkgrupperna Hutu och Tutsi har orsakat blodiga konflikter i Rwanda och Burundi ända sedan självständigheten i början av 60-talet. Presidenten i Rwanda, Habyarimana, som tog makten i en kupp 1973, tillhör majoritetsbefolkningen Hutu. Han har anklagats av rebeller från minoritetsstammen Tutsi för att ha försenat bildandet av en ny regering och parlament för att få slut på 3 år av inbördeskrig. Presidenten i Burundi, Ntaryamira, valdes så sent som i januari som efterträdare till president Ndadaye som dödades i oktober. De var båda Hutu och Ndadaye dödades av soldater som tillhör Tutsi-folket i ett kuppförsök. Närmare 100 000 människor från de båda folkgrupperna tros ha dödats i Burundi sedan mordet på Ndadaye. I Rwanda hotas minst 500 000 människor av svält på grund av torka men också på grund av den politiska förlamning som rått där sedan december förra året. Risken är nu mycket stor att de båda presidenternas död orsakar en ny våg av stamstrider i Rwanda och Burundi. Av Rwandas drygt 7 miljoner invånare tillhör 90% Hutu-folket. Över 80% av Burundis drygt 5 miljoner invånare tillhör samma folkgrupp. Bertil Romelsson, Johannesburg.
En rapport från Haiti, 7 april 1994.
Utrikes igen. Militären på Haiti och deras medlöpare mördar systematiskt demokratiaktivister och anhängare till president Aristide. Det uppger en FN-rapport här i Washington.
FN har 30 observatörer på Haiti och det är de som rapporterar om regimens våld. Enligt rapporten har det varit 112 summariska avrättningar de senaste 2 månaderna, alltså sedan den 1 februari. Ett dussin personer har lemlästats och lämnats döda på gatorna för att avskräcka andra. Dessutom har 36 människor försvunnit. De flesta är anhängare till den demokratiskt valde presidenten Jean-Bertrand Aristide som befinner sig i exil i USA. USA och FN gjorde i höstas en uppgörelse med regimen på Haiti om en återgång till demokrati. Den struntade regimen i och nu verkar förhållandena på Haiti påminna om hur det var under den gamle diktatorn Papadoc Duvalier. USA och FN har en ny plan som man hoppas att militären i Port-au-Prince ska gå med på. Det finns dock inget som tyder på att det ska lyckas och igår tog den utkastade presidenten Aristide offentligt avstånd från den nya planen. Den har nämligen ingen tidpunkt för Aristides återkomst och återinsättning som president. Aristide kritiserar också Clinton-regeringen för att skicka tillbaka alla flyktingar som kommer från Haiti utan att ta hänsyn till att de är politiskt förföljda och hotas till livet i hemlandet. Aristide skriver i ett brev till Clinton att USAs politik är en perversion av demokrati. Ett antal svarta politiker och andra kända svarta här i USA kritiserade för ett par veckor sedan Clintons flyktingpolitik visavi Haiti. De sa att metoden att skicka tillbaka alla flyktingar som kommer i båtar från Haiti ger ett intryck av rasism eftersom deras fall inte prövas på vanligt sätt. Förutom att förhållandena på Haiti nu förvärras hela tiden så förefaller det som om klyftan mellan presidenterna Clinton och Aristide är större än någonsin. För de fattiga och plågade haitierna verkar ingen lösning vara i sikte, varken för de som flyr i båtar till USA eller för de som stannar kvar på ön. Staffan Ekendahl i Washington.
Rwanda och Burundi den 8 april 1994.
Fortsätter närmast med Rwanda. Striderna i huvudstaden Kigali har i natt förvärrats och det börjar nu allt mer likna ett inbördeskrig. Bland offren finns landets premiärminister och minst 11 belgiska FN-soldater. Och det har orsakat ett kraftigt fördömande från FNs säkerhetsråd.
Rapporterna från Kigali talar om strider som är de värsta sedan inbördeskriget startade i Rwanda för 4 år sedan. Enligt nyhetsbyrån Reuters hördes i morse tjuten från granatkastare över staden och det har pågått häftig skottlossning i hela Kigali. I det politiska vakuum som uppstått efter flygkraschen i förrgår kväll då Rwandas president tillsammans med presidenten i grannlandet Burundi dödades i vad som tros vara ett attentat har nu totalt kaos uppstått i Rwandas huvudstad. Soldater har dödat minst 11 belgiska FN-observatörer som ingår i FNs fredsstyrka på 2500 man. Ytterligare 2 observatörer saknas och det befaras att de också dödats. En FN-talesman i Kigali uppger att de 11 hade skjutits ihjäl efter att ha avväpnats av presidentgardet. Det ska ha skett när observatörerna var på väg till flygplatsen för att försöka ta reda på orsaken till flygkraschen. Man kan kalla det en ren avrättning, sa FN-talesmannen, som också uppgav att Rwandas kvinnliga premiärminister, Agathe Uwilingiyimana, också hade dödats. Det skulle ha skett nära presidentpalatset i ett område som FN-styrkorna nekats tillträde till. I FN-högkvarteret i New York sa ordföranden i säkerhetsrådet, Nya Zeelands ambassadör Colin Keating, att flygplatsen i Kigali fortfarande kontrolleras av Rwandas presidentgarde, som hålls ansvarig för mycket av tumultet och kaoset det senaste dygnet. Han trodde att flera FN-observatörer hålls som gisslan ute på flygplatsen. FNs säkerhetsråd fördömde igår kraftigt attackerna mot speciellt FN-personalen. Rådet krävde ett omedelbart slut på blodbadet och att flygplatsen i Kigali öppnas så att de som vill lämna landet kan göra det. Nyhetsbyrån Reuters uppger att 600 man ur den tutsidominerade rebellorganisationen Rwanda Patriotic Front nu tar del i striderna i Kigali och att förstärkningar från fronten är på väg till huvudstaden från fästena i norra Rwanda. Det ser alltså ut som om det som skett i Kigali det senaste dygnet mycket väl kan utvecklas till ett nytt inbördeskrig som sprider sig till andra delar av Rwanda. Det senaste inbördeskriget pågick i 3 år och slutade i augusti förra året. I grannlandet Burundi, vars president alltså också dödades i flygkraschen, tycks läget än så länge vara lugnt. Men risken är nu stor att de etniska konflikterna mellan de båda folkgrupperna Tutsi och Hutu blossar upp igen över hela Rwanda och även i Burundi. Bertil Romelsson, Johannesburg.
Japan, 8 april 1994.
Den japanske premiärministern Morihiro Hosokawa avgår alltså. Och Nina Benner, du vet mer om det här.
Ja, i Japan påbörjades för några minuter sedan ett extra regeringssammanträde med anledningen av premiärminister Hosokawas avgång. Nyheterna om en premiärministers avgång kom nu på morgonen i japansk tv och radio och har enligt nyhetsbyråerna nu också bekräftats av regeringstalesmän. Hosokawa själv ska framträda senare idag på en presskonferens i Japan. Bakgrunden till den japanske premiärministerns avgång är enligt flera källor en kontroversiell privat affär där Hosokawa sedan länge blivit anklagad för oegentligheter vad gäller två privatlån. Den här affären har länge diskuterats i Japan och nu verkar alltså som om den fällt premiärministern. Enligt nyhetsbyråerna är det bara Hosokawa själv som ska avgå. Resten av den japanska regeringen tänker sitta kvar.
Tack för det.
Rwanda, kvällen 8 april 1994.
Striderna fortsätter alltså även idag i Rwanda i Centralafrika. En person i huvudstaden Kigali talade i telefon idag om att rena mordorgien pågår. Och bland dödsoffren finns nunnor, präster, hjälparbetare och FN-soldater. Och den gamla kolonialmakten Belgien förbereder sig nu för att skicka fallskärmssoldater till Rwanda.
2500 FN-soldater på plats i Rwanda borde ha kunnat förhindra dödandet, tycker man. Men läget är så instabilt och hatet så djupt mellan de två folkgrupperna, majoriteten Hutu och minoriteten Tutsi, att det förmodligen är omöjligt för utlänningar att stoppa våldet. Offren är till större delen civila invånare i huvudstaden. Hundratals döda och tusentals sårade, säger Röda Korset ikväll. Men sanningen är att ingen egentligen vet vad som pågår. Kommunikationerna fungerar dåligt och det finns inga aktuella tv-bilder att få tag på. Bland offren finns också ett 20-tal präster och nunnor och dessutom 11 belgiska FN-soldater som omringades, avväpnades och fördes bort för att sedan torteras och dödas. USA och andra länder försöker nu få ut sina medborgare från Rwanda, men vägen ut är lång och krokig. Det gäller att ta sig till flygplatsen i Burundis huvudstad. Än så länge har det visat sig omöjligt och vittnen på plats i Rwanda är skräckslagna nu. Förmodligen är det inbördes strider i armén som är det grövsta våldet, men också andra tar chansen nu.
But there's a lot of just non-discriminate killing. You can see soldiers going into neighborhoods and just shooting at anything that moves with their machine guns. Well, there's no government. There's no one in charge of this country right now. Literally no one. So that means it's open season for anybody to do virtually anything he can get away with. It's a very dangerous time. All of the leadership among the opposition parties have been murdered. So they'll have to start from scratch if they want to get back into the game.
Complete anarchy, you would say.
Rwanda, 9 april 1994.
Flera hundra belgiska fallskärmsjägare sändes idag till Rwanda i Centralafrika för att evakuera egna medborgare undan det blodiga inbördeskrig som blossat upp där. Också nära 300 franska soldater har sänds dit för att hjälpa till med evakueringen av franska medborgare. Och amerikansk militär finns beredd inför samma uppgift. Antalet krigsoffer är mycket osäkert, men det kan röra sig om tusentals, säger hjälparbetare. Och ikväll ska FNs säkerhetsråd diskutera om man ska sända fler FN-soldater till Rwanda.
Sydafrika, 9 april 1994.
Det sydafrikanska toppmötet mellan president de Klerk, ANC-ledaren Mandela, Inkatha-ledaren Buthelezi och Zulu-folkets kung Svelitini ledde inte till några resultat. Inkatha-partiet vill inte delta i de kommande valen om inte Zulu-folket ges stort självstyre. Och i Natal-provinsen har tusentals människor dödats i sammanstötningar mellan ANC och Inkatha-anhängare. Och idag uppmanade Inkatha-ledaren Buthelezi sina anhängare att ta till vapen för att få igenom kravet om en egen Zulu-stat. Och våldet i Natal kan nu drabba inte bara de politiskt aktiva. Det rapporterar våra utsända i provinsen.
Grace Dube har inte tid för några tårar. Plåtkistan innehåller hennes mest värdefulla ägodelar. Nu gäller det att rädda det som räddas kan. Hon och hennes familj flyr våldet som nyligen anlände till deras dörr. Snart finns det inte en dal eller kulle i KwaZulu som inte drabbats. Gammal som ung blir offer i en konflikt de inte kan kontrollera. Tusentals familjer har redan tvingats att lämna sina hem. En del tas om hand av släktingar. Andra hamnar i provisoriska flyktingläger. Många har förlorat allt och de bär på en fruktansvärd sorg.
There was a terrible fight at Ndwedwe. That's where I lost my son through the fight in Inkatha and ANC. They were fighting both.
Till för några veckor sedan var Simon Sibisi och hans familj Inkatha-anhängare. Men när de öppet sa att de ville delta i valet blev de själva attackerade av Inkatha.
I was in Inkatha actually. But in that way now they're forcing us to pay money and attend meeting by force. Then I decided no, I better leave in Inkatha and follow the ANC.
Den våldsamma konflikten är komplicerad. Både ANC-anhängare och Inkatha-anhängare utför attacker. Det är skrämsel och det är hämnd. ANC vägrar att flytta på valet och Inkatha säger att valet ska bojkottas till de får en löfte om en egen Zulu-nation. Man sörjer sina anhöriga och hatet växer.
Every house of the leaders has been destroyed. Leaders, I think about 18 leaders of this area have been killed in the violence and their houses were burnt.
Especially Zulus are suffering, not other nations. No, they don't fight. But we Zulu, we all Zulus fighting, each of us Zulus. We both Zulus but fighting.
Just nu tycks Sydafrikas politiker varken ha vilja eller mod att stoppa konflikten. Allt fler människor strömmar in i flyktinglägren. Och de som växer upp kommer aldrig att glömma valåret 1994. Marika Grisel och Simon Stanford, rapport KwaZulu i Sydafrika.
April 1994, kanske en liten bit längre mot cancerplågans lösning.
God kväll. För första gången har nu forskare lyckats framställa ett vaccin mot cancer. En person i Australien har på försök vaccinerats mot hudcancer. Och en svensk expert säger att mot slutet av det här årtiondet kan vaccinet finnas ute på marknaden.
Malignt melanom, aggressiv hudcancer. Den sprider sig snabbt och leder ofta till döden. Det är den cancer som ökar mest i Sverige. 60- och 70-talets solresor söderut får nu effekt. I Australien med sin känsliga vita befolkning är hudcancer en folksjukdom. Det är också där man gjort det här lyckade försöket med att vaccinera en man. Tillväxten av dottertumörer har stoppats och tester visar att immunförsvaret också attackerar ursprungstumören.
Den principen som man nu nyligen har presenterat, den visar kanske på att det här är en möjlig väg att komma framåt. Så att man får betrakta dessa resultaten som unika och hoppingivande för framtiden för utveckling av tumörvacciner.
Återigen är det genteknik som gjort det här vaccinet möjligt. I en tumörcell från patienten har en gen som producerar en så kallad tillväxtfaktor implanterats. Detta gör att den börjar producera mördarceller. Celler som mördar sjukliga eller avvikande celler, till exempel hudcancerceller. Tumörcellen sprutas in under huden som vanligt vaccin. Mördarceller bildas alltså där, celler som man kan säga är släkt med tumören. Mördarcellerna transporteras sedan runt med blodet och lymfan i kroppen. Mördarcellen känner igen sin släkting tumören på sin väg runt i kroppen och börjar därför attackera den. Enbart den.
Vaccin mot hudcancer eller andra cancerformer är just nu på mycket kraftig utveckling. Det forskas i många länder och man har väl just nu börjat förstå hur man praktiskt ska börja angripa problemen. Sedan att få de resultat som man behöver för att kunna använda det i klinisk rutin tar många år. Men blir det som det lovar idag så kanske mot slutet av detta årtionde.
Ett hudcancervaccin kan aldrig förebygga en tumör, men bromsa den eller stoppa den blir möjligt. Att vaccinera en hel befolkning kommer inte att kunna ske. Det är alltså inte fritt fram att sola hur mycket som helst i framtiden.
Ordförandeval i Cirkus Ny Demokrati 9 april 1994.
Just nu så pågår den andra omröstningsomgången som alltså står mellan Colliander och Dybeck. Men ska man dra slutsatsen av resultatet i den första omgången så blir Harriet Colliander ny partiledare i Ny Demokrati. Ja, alldeles strax blev det klart att Harriet Colliander har blivit ny partiledare i Ny Demokrati med röstsiffrorna 101 mot 63 för Sten Dybeck. Första reaktion.
Ja, det är underbart. Men nu måste jag faktiskt gå ner och säga tack till alla som har röstat på mig.
Blir det någon politisk kursändring?
Nej, det blir ingen politisk kursändring. Och vi kommer att göra en bra valrörelse. Vi kommer in i riksdagen i höst. Nu går jag. Hej då!
Ja, vi återkommer i rapport 2. Där föll en partiledare framför kameran på oss.
Ett nytt pensionssystem är på gång och diskussionernas vågor går höga. Här är en rapport från den 9 april 1994.
Att Socialdemokraternas verkställande utskott igår uttalade sig för ett principbeslut om nytt pensionssystem redan i vår kritiseras nu både från Kvinnoförbundet och Ungdomsförbundet.
Jag tycker det är synd att man inte låter dels ta större hänsyn till det gamla ATP-systemet i pensionssystemet som ligger. Dels tycker jag det är synd att man inte låter det här förslaget få sin tid. Om det nu är ett sånt bra förslag, varför överlever inte några månaders granskning och debatt? När man tog ATP så hade vi en och en halv års studiecirkelarbete kring pensionssystemet. Nu slår man in en månad så ett helt nytt pensionssystem.
För kan du inte förstå den här synpunkten då, att det är viktigt att få ett brett förankrat politiskt beslut nu medan det är möjligt? För sen kommer en valrörelse och sen kommer andra problem.
Jag tycker inte att vi som ett stort parti som Socialdemokraterna är ska leva under ett hot ifrån den borgerliga regeringen. Är det här ett bra förslag som man tycker, då kan man också vänta till efter valet.
Men Ingvar Carlsson på partimöte i hemstaden Borås idag tror ändå att gårdagens kompromiss håller.
Vi har lyssnat på de önskemålen som fanns om att få diskutera viktiga delar ytterligare. Samtidigt har vi försökt se till att vi behåller möjligheten att få den här breda majoritetsbeslutet som värnar om tilläggspensionen, om fortsättning på ATP årtionde framåt. Det är det handlar om.
Men bland lokalt partifolk finns det fortfarande de som är kritiska.
Jag tycker det är så mycket ludd om kring det. Så jag vill gärna att man avvaktar och ser igenom det en gång till.
Du är inte säker på att detta är ett bra förslag?
Jag tycker inte man ska förhasta sig med det.
Det är inte riktigt bra förslag.
Nej.
Egypten, 10 april 1994.
I Kisia i södra Egypten, eller söder om Kairo ska vi säga, mördades idag en civilklädd polis av 3 män. Igår dödades en general inom den egyptiska poliskåren. Polisen misstänker att muslimska aktivister ligger bakom de här båda attentaten nu i helgen. För 2 år sedan inledde fundamentalisterna nämligen en våldsam kampanj i syfte att skapa oro i landet, att störta president Mubarak och att upprätta en islamisk stat. Från början genomfördes attentaten nästan uteslutande i södra Egypten, men nu drabbar våldet också huvudstaden Kairo. Och det märks redan i det dagliga livet i Kairo.
Så skapas fundamentalister, säger jag. Så lär sig barnen rätt och orätt, säger de egyptiska muslimerna. Barnen får veta att Gud är den enda auktoriteten, att väst har förslavat och sugit ut och att kvinnor utan slöja är fallna. Al-Irhabi. Filmen Terroristen går för fulla hus i Kairo. Skådespelarna står på extremisternas dödslista. För filmen vågar driva med terrorismen. Dagligen söker polisstyrkor islamiska terrorister i Kairos fattiga förorter. Båda sidor skjuter så fort de kan. Det politiska våldet har på 2 år krävt 300 döda. Flera turister har mördats och morden har haft avsedd effekt. Kamelerna är idag fler än de västerländska turisterna bland Gizas pyramider.